Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå, hallå allesammans och välkomna till Nyhetsveckan nummer 133. Jag heter Inge Karlqvist och där har vi Maria Selander.
Goddag, goddag. Du undvek alla de här översvallande.
Jag tänkte vi får strypa dig nu. Du, Nyhetsveckan 133 heter Kan man lita på polisen? Och det är allt fler som ställer sig den frågan i takt med väldigt konstiga prioriteringar från svensk polis sida.
Ja, och då ska vi ju säga med en gång att det vi pratar om nu, det är ju inte då enskilda polismän, för de kan ju göra väldigt lite åt detta, utan det är ju hur svenska polisen är uppbyggd i nuläget som organisation.
Absolut, och vilka instruktioner de har fått från makten. Sen ska vi prata om den avskyvärda religionen. Eller rättare sagt om debatten kring den avskyvärda religionen.
Kan det vara hinduism du syftar på?
Nej, det är mycket skummare än så. Och så ska vi ta ett tag med bulletinsåpan. Den nya tidningen som lanserades med buller och bång i december och 3 månader senare vacklar hela projektet.
Ja, det får man väl säga. Det har fullständigt exploderat med inre konflikter som har sipprat ut, kan man väl säga, för att uttrycka det milt. Hela den här såpan spelas upp inför öppen ridå. Vi ska prata lite grann om vad det kanske handlar om och förfasa oss helt enkelt.
Ja,
det är som att se en tågolycka.
I slow motion.
Ja.
Ja. Men först ska vi riva av några platinasponsorer. Och först och främst har vi Jonas som kommer att leverera sin fina gåva till dig.
Tack snälla Jonas. Du är en trogen supporter.
Ja, har varit med oss länge, ända sedan dispatch-tiden.
Ja, det är inte klokt.
Leif skriver gåva, fortsätt. Ja, det ska vi göra Leif. Teddy skickar en liten slant och skriver apropå kvinnodagen, som ju det var i måndags när vi sände sist. Vår kära Sivert har nu gått över till franska och skriver merci. Magnus skriver bra jobbat Maggan. Jag vet inte om han ville att jag skulle kalla honom Maggan för att man inte skulle veta att han heter Magnus, eller om Magnus faktiskt kallas Maggan, men så skrev han i alla fall i meddelanderaden.
Det är så många Magnus som supportar oss, jag tror inte att någon kommer kunna identifiera dig sådär, bara på förnamn.
Nej, och så har vi Monica som skriver gåva till er båda två som är så värdefulla för alla sanningssägare. Och Håkan skriver dags igen att stötta favorittjejernas kamp mot floskelstaplande samhällsomstörtare. Kramar!
Kram på dig Håkan.
Och Peter skriver 500 spänn från Peter i Sandefjord. Köp er något snyggt.
Min son. Det kanske vi ska göra Ingrid.
Ja, jag ska ju komma ner till dig imorgon. Vi ska ju ha lite Melodifestivals kväll.
Ja, vi tänkte vara sådär riktigt, vi undrar oss att vara riktigt svenskt töntiga.
Ja.
Reclaim the Melodifestival.
Ja, precis. Och jag har som sagt inte sett en enda utav deltävlingarna. Jag håller på det gamla konceptet att det finns en final med 10 låtar.
Och den är imorgon, fast det är 12 låtar. Om jag inte är helt fel informerad. Men ja.
Jörgen F. skriver till våra hjältinnor som kämpar för sanningen och Sveriges framtid och ger oss hopp. Tack snälla Jörgen. Och Björn och Anders är månadsgivare va?
Japp, på platinabelopp. Tack snälla alla ni. Ni andra som har gett lite mindre belopp kommer som vanligt upp i remsan på hemsidan. Och vi tackar er alla ödmjukast. Och vill ni hjälpa mig och Ingrid med vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete så går ni in på ingridomaria.se. Där finns då donorboxen där man kan bli månadsgivare. Där finns Swish, bankgiro och den fiffiga media link knappen.
Ja, och du, innan vi går in på dagens olika teman så ska vi prata lite om Aronia, Europas superbär. För som några av er har sett så har vi ju, nu har vi tre annonser på sidan.
Ja.
Och den ena är då Aronia-butiken. Och de var gulliga nog att skicka oss lite prover, till exempel den här saften. Aronia saft och vi fick lite praliner, liksom chokladdragerade Aronia bär och jag fick också något slags pulver som man kan ha i smoothies och så, men det har jag inte, jag brukar aldrig göra smoothies, jag har inte kommit igång med det än, men vi vill i alla fall berätta lite om det här för att jag har aldrig hört talas om Aronia.
Nej. Det är Europas eget superbär tydligen.
Ja, så ja. Är det. Och den är helt unik därför den har så högt innehåll av antioxidanter, vitaminer, mineraler och andra substanser som har positiva effekter på hälsan. Det är faktiskt den frukt som har den högsta koncentrationen av antioxidanter. Av alla frukter. Och om man inte tillför kroppen antioxidanter så kan man råka ut för något som heter oxidativ stress. Och det kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, demens, Alzheimer, Parkinson, reumatit, makulär degeneration, grå starr och autoimmuna sjukdomar. Så det här är helt enkelt ett superbär. Det balanserar blodtrycket, det är då cancerhämmande. Det håller borta förkylningar och infektioner, kan vara viktigt i dessa tider. Det stärker levern och gallan och det har även visat sig då kunna hantera problem i mage och tarm. Såsom magsår, diarré och IBS som jag inte riktigt vet vad det är.
Jo, det vet jag. Det är Irritable Bowel Syndrome. Mm. Det är när man ständigt har, som framgår av namnet, en irritation i magen. Ja. Regionen, alltså problem med lite, ja, ni vet allt som är relaterat till magen, gaser och annat. Ja,
ja och det är slut där. Man får också väldigt bra muskelåterhämtning, så om man tränar mycket så är det bra att dricka en halv deciliter sån här saft om dagen. Alltså man blandar ju med vatten. Så en halv deciliter av den här saften varje dag. Om man får stroke så kan man använda det för att bli bättre. Och du vet, om du får en urinvägsinfektion så brukar man säga tranbär. Tranbärsjuice ska man dricka då. Visar det sig att Aronia är 5-10 gånger så effektivt som tranbärsjuice. Därför att det innehåller också kinin. Aha. Och som om inte detta var nog så kan Aronia hjälpa till vid viktkontroll och viktminskning. Det kan bidra till mindre inlagring av fett runt midjan och underlätta för kroppen att använda fettdepåer som bränsle. Vilket alltså innebär bättre fettförbränning och minska åderbråck och ytliga blodkärl. Och mer än så, det här var bara några av alla grejer jag hittade.
Det är verkligen ett superbär. Ja, ni hör ju själva. Om ni vill testa det här, de här Aronia-produkterna så gå in på hemsidan ingridomaria.se, klicka på annonsen som ligger i högerspalten. Kommer ni till shoppen Aronia-butiken. Nu Ingrid går vi in på dokusåpan Bulletin som rullar vidare i realtid. Vi har ju tidigare pratat lite grann om Bulletin men då var det ju bara att vi tyckte att tidningen var konstig och liksom vad ville de, och det hade börjat sippra ut lite grann om sådär konflikter och att de hade plagierat artiklar. Och vi ångrade lite grann, vem är det som håller i styråran på det där bygget och så. Det kändes inte så genomtänkt och det kändes inte som att de hade riktigt koll på saker och ting. Nej. Nu har det ju då visat sig att det är värre än vad vi någonsin kunde ana.
Ja, och i tisdags så kom det en bomb. Kan du berätta vad det var som hände då?
Ja, eller var det i onsdags, 9 mars, det var alltså, ja tisdags var det, just det. Ja, då gick tidningen Journalisten, våran branschtidning, ut med en artikel och intervju med Ivar Arpi som nu är då tillförordnad chefredaktör efter att Paulina Neuding försvann på ett väldigt märkligt sätt ut till vänster. Det mumlades om att hon skulle ha hand om tidningens utrikesbevakning och vad det var, men vi anade ju ugglor i mossen. Men ja, då var det ju det här då att efter att det här plagiatskandalen hade kommit fram och Ivar Arpi hade kommenterat det i media, så blev tydligen ägarna med Tino Sanandaji i spetsen väldigt irriterade över att Arpi hade uttalat sig offentligt kring detta och bla bla bla. Och så rullade det på liksom, och nu så ger då Ivar Arpi tidningen Journalisten en intervju där han liksom menar på att alltså problemen är mycket mer långtgående och djupgående än bara det här med plagiaten, och vi måste vädra ut alla problem. Han anklagade ledningen för att försöka ha sopat saker under mattan, att de hade ljugit, att chefredaktören hade kommit han lät förstå att problemen var mer än bara en oerfaren journalist som hade suttit och plagierat saker. Precis. Och att det fanns en konflikt mellan ägarna och redaktionsledningen. Så kan man säga i ett nötskal.
Precis. Ja. Och sen har detta fortsatt då. Den här Negar Josefi som jobbade på Sveriges Radio tidigare, hon flaggade för att det kommer fler bomber. Därför att imorgon lördag så är det ju lördagsintervjun med Ivar Arpi. Var det inte söndagsintervjun?
Jag har för mig att han själv skrev att det var
söndagsintervjun. Ja, jag tyckte det.
Ja, okay.
Så att då är det på söndag så kommer han i då radions söndagsintervjun. Och då ska han prata ut om detta, och han har ju sagt ännu mer till Journalisten, att han har berättat att ägarna har ljugit för personalen.
Mm. Journalisten kom ju då med en del 2 i går som liksom var ännu värre än del 1. Och där, alltså, det är svårt att sammanfatta alla turerna här, därför att det är liksom svårt att fatta, men den utlösande faktorn verkar ha varit en krönika av Mattias Lindberg, heter han så?
Ja.
Som Paulina Neuding valde att avpublicera därför att hon tyckte väl inte att den höll måttet av någon.
Vi måste ju säga då att det var ju så att, eller det är så att den här Mattias Lindberg som kallar sig samhällsdebattör, han skriver debattartiklar ibland för Expressen, han är flitig på Twitter och sådär. Han är då tydligen bästis med Tino Sanandaji och han är inte fast anställd men skriver då krönikor. Mm. Och då var det en av ägarna som en helg hade gått in och publicerat den här artikeln utan Paulina Neudins vetskap, och när jag skrev min tagning på det så menade jag att så här kan man inte ha det. Liksom. Alltså, fördelen med gamla tiders tidningsägare, det var att de brydde sig bara om vinsten. Så länge pengarna rullade in så lät de redaktionen sköta sig själva. Visst, de tillsatte chefredaktör, men de skulle aldrig få för sig gå in och säga den här artikeln måste publiceras för det är min kompis. Och så. Nej, det hände inte. Men nu visade det sig att det kanske kan vara mer i den där artikeln, därför att den var en bredsida mot Peter Wolodarski på Dagens Nyheter. För han hade sagt att Sveriges Television hade varit alldeles för opartiska när det gäller Donald Trump. Mm. Alltså man kan inte vara nästan mer hetsk än vad Sveriges Television har varit. Men han tyckte de hade varit för snälla och de behövde inte tänka på det där med opartiskhet. Och då så radade Mattias Lindberg upp alla saker, alltså vad DN har ljugit om för sina läsare. Sandviken-rapporten, brandmannen i Boden och du vet allt det här.
Ja.
Kan det ha varit så att det var inte bara det att hon kände sig att det var att de förbigick henne, utan att även om Neuding och Arpi och de är tuffare än de vanliga mainstreamjournalisterna, så kanske de inte riktigt vill gå i fullskaligt krig med Dagens Nyheter?
Så kan det mycket väl ha varit. Det har jag inte alls svårt att tro, och det är dessutom så att Paulina Neuding, jag vet att hon har en historia av att både avpublicera saker och att först köpa in artiklar som hon säger sig vilja ha och sen vägra publicera dem. Jag vet journalister som har varit med om det, så det, jag har förstahands uppgifter om det. Så att det verkar vara lite, men det intressanta här är ju för att nu säger ju ägarna att ja, men så har vi gjort innan och alla har inlogg och alla kan publicera och jag trodde inte det var några problem att vi liksom sidsteppade Neuding då och så här. Men rent formellt är det ju såklart så att hon som ansvarig utgivare måste ju godkänna det material som publiceras. Så är det ju, därför att hon är juridiskt ansvarig.
Ja, och nu är det ju inte så att man läser allting som ansvarig utgivare. Men man har en nyhetschef som slår larm om att det här är någonting som du måste titta på. Och där... Men det märkliga är att när Paulina Neuding avgick med buller och bång som chefredaktör och Ivar Arpi blev tillförordnad, så har hon stått kvar som ansvarig utgivare. Hon står fortfarande som ansvarig utgivare. Och det är ju jättekonstigt, för det var ju just i den rollen som hon blev sidsteppad.
Ja, det hela är väldigt märkligt. Men man kan, för det som sen hände då efter den här publiceringsgrejen och striden kring det var ju liksom att konflikterna mellan redaktionsledningen och ägartrion Sanandaji, Pontus Thulin och Atatürk, den eskalerade uppenbarligen. Det blev liksom en klyfta som bara blev värre och värre, och detta kom till någon slags kulmen för, vad var det, någon vecka sedan någonting drygt. När man, eller ja, säg 2 veckor sedan någonting, hade man först ett möte där det liksom, som var väldigt rörigt och anklagelserna flög och man ska ha mutat Alice Teodorescu, alltså satt henne på tysta henne. Det var ju då en sån här digitalt möte. Mm. Så att en av ägarna ska, när hon ville prata så ska han ha liksom tystat henne. Bland annat då det skreks och gapades, och sen ska det tydligen ha varit ett möte till som var ännu värre. Och sen, det var framförallt Sanandaji och Ivar Arpi som skrek och gapade på varandra, men det finns också uppgifter om att Tino Sanandaji överhuvudtaget är ganska svår på sådana här möten och har för vana att skrika och gapa på folk och få deltagarna att känna sig som idioter. Och jag känner ju till den typen. Den är ju inte helt okänd i medievärlden heller. Nu är ju inte Tino någon publicist, men även du har väl råkat ut för den typen av olämpliga chefer som inte förstår att man kan inte kommunicera på det sättet genom att skrika på de anställda.
Nej, och så försökte han då skademinimera genom att gå ut och liksom prata med Dagens Media. Och nu har han ju liksom tagit på sig rollen av den här busen och säger, han säger inte att jag är väl osvensk, men det är ungefär det han säger mellan raderna, att, men jag menar, men det är ju inte så farligt ändå, för att jag är ju alltid snäll och sådär. Men jag vet inte om han försökte ut olja på vågorna, så lyckas han ju inte riktigt, för att det är ju mycket, det står helt klart efter Dagens Medias artikel att någon av de här två måste gå. Tino Sanandaji eller Ivar Arpi. Jag kan inte se framför mig hur de två skulle kunna samarbeta. De har kastat så pass mycket skit offentligt på varandra. Så att frågan är vem som vinner den fighten.
Båda sidorna anklagar varandra för att ljuga offentligt. Och det är sånt som är rätt så svårt att reparera. Men som du konstaterade i din tagning som du så förtjänstfullt la ut då, redan den 9:e i initialt skedet av den här dokusåpan, så verkar ju grundproblemet här vara att man har inte kommit överens innan man startade om vem som ska göra vad och liksom hur ansvaret för olika saker ska falla och vilken vision man har. Alltså vad vill man med tidningen? Vilken inriktning ska de ha? För vi skönjer ju en konflikt här där man kan ana att Tino antagligen vill ha lite skarpare, vassare material. Ja. Medan Neuding, Arpi och company kanske tyckte att de ville fortsätta ungefär som de gjorde på Svenska Dagbladet och var de nu har varit tidigare.
Och då kan jag ju förstå, jag menar, det är ju Tino så har jag förstått i alla fall, som är den drivande kraften bakom detta, det, som började samla in pengar och som övertalade Neuding att hon skulle liksom bli chefredaktör och allt det där. Så att det är ju hans bebis, får man väl ändå säga. Och det är klart att då blir han besviken om de vill göra det de gjorde på Svenska Dagbladet och GP och vad det nu var för någonting. Men det säger mig också att det är inte sådana som han som ska starta tidningar.
Nej,
utan
nej.
Han borde ha fått med sig någon som hade lång tidningserfarenhet och förstår hur man bygger en redaktion. För det gör man inte genom att anställa 10 ledarskribenter och så tror man att, liksom, att nyhetsmaterialet ska komma av sig själv. Det gör det ju inte.
Nej, och han har ju också uppenbarligen enligt uppgift en, både han och de andra ägarna har helt missuppfattat vad det innebär det här med ansvar och utgivarskap och alltså publicistiska regler och så vidare. Det har de tydligen sagt på möten att nej, men det behöver vi inte ha här. Det är en sån liten tidning. Det är Bonniers interna husregler.
Nej, det är det inte.
Så de verkar liksom helt ha. Den här clashen är ju inte alls svår att förstå när man nu tar del av det som har rapporterats. Men det som är mystiskt, Ingrid, det är ju varför de inte har rätt ut allt det här innan de startade tidningen.
Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Och jag fick lite fågelskvaller idag att de betalar alltså... Alltså om man räknar på deras... arbetsgivaravgifter så ser det ut som om de har en lönekostnad på 1,2 miljoner i månaden. Och det är antingen väldigt många anställda eller så är det väldigt höga löner för de 10-12 som vars namn vi känner. Vi vet ju inte hur många anställda det är. Men alltså så kan det vara det att det var därför de hoppade på Arpi och alla de här för att de fick en fet löneförhöjning plus möjligheten det att det ska ju liksom vara med på något nytt.
Ja, och jag tror att de tänkte, det är min, jag har inte några belägg för att det är så, men min magkänsla säger mig att de tänkte att ja, men det blir ungefär som att jobba på Svenska Dagbladet fast mycket friare. Och så är det någonting helt annat som har förväntats av dem. Förväntningen har varit att de ska gå mycket längre än vad de har gjort tidigare i sina åsikter och i sin rapportering och i allting. Liksom att det skulle vara bulletins så kallade USP, alltså unique selling point. Att de skulle ha alla de här profilerade skribenterna som äntligen kunde ta ut svängarna mer. Och det här är ju jättemånga som har reagerat på det, att jag menar, allt det här hade de kunnat skriva på sina tidigare arbetsplatser.
Exakt. Varför? Det som har saknats här, det är ju en stark och duktig nyhetsredaktion som plockar fram egna nyheter som sedan ledarskribenterna kan använda för att skriva sina ledare och kommentera. Och får de riktigt bra nyheter som aldrig kommer fram i Svenska Dagbladet, då har de något helt annat att förhålla sig till.
Ja, precis. Exakt. Och det har ju rapporterats då i de olika artiklarna här i Journalisten bland annat att nyhetsredaktionen känner att de har varit allra längst ner i hackordningen. De har varit allra längst ner i hierarkin och det är ju helt snurrigt. Det är ju ett feltänk av Guds nåde därför att nyhetsredaktionen är alltid det som driver en tidning.
Ja, visst är det så.
Så att vi får se hur det går, Ingrid, med bulletin, men det känns inte som att det här kommer att gå att reparera, tror jag.
Nej, jag har svårt att säga det också när det har liksom kastats så mycket skit offentligt. Men du, då går vi in på lite corona-relaterade saker. Nils Littorin, den före detta kommunisten i Malmö som nu har bildat ett nytt parti som heter Malmölistan, men han är ju dock läkare. Han skrev häromdagen i Det goda samhället om att munskydd inte fungerar. Det är faktiskt en av de saker som Tegnell har haft rätt i hela tiden. Jag ska inte sticka under stol med att jag tyckte i början när vi inte visste någonting, vi visste inte om folk skulle falla döda som flugor på gatan, att det var rimligt att testa med munskydd.
Ja.
Men nu när vi vet att det faktiskt inte är en särskilt dödlig smitta det här, så är det ju inte klokt att nu ett år senare ska det bli en massa regler om munskydd och folk springer runt med munskydd överallt. Det är faktiskt till och med rätt skadligt.
Det är ju en av de intressanta sakerna med Nils Littorins artikel här, att han tar upp en massa studier som har gjorts på effekterna av munskydd, och det finns en rad negativa effekter på hälsan. Han tar inte upp just det här med tandhälsa, men det vet vi sedan tidigare. Mm. Det är också så här att det är för de som är, har problem med hjärtat och så vidare, så, och lungorna, så försämrar det liksom syreupptagning såklart. Det är inte svårt att tänka sig. Det påverkar hjärtrytmen, temperaturberoende stress. Och lungorna som sagt var då, för barn är det psykologiskt farligt, framförallt språkutveckling hämmas.
Därför att det här viktiga samspelet mellan föräldrar och barn fungerar ju inte. Det var så roligt, jag har ju en liten litet extra barnbarn, och det var en så rolig bild som hans mamma tog på sig själv och honom när hon hade tagit på sig ett munskydd för att hon skulle iväg någonstans där hon var tvungen att ha det. Mm. Och han bara drar bort det så här. Mm. Mm. Ja, det är smart bebis, du fattar liksom vid 9 månaders ålder att så här ska inte en mamma se ut.
Det är skitkusligt för en sånt litet barn. Nej, men han för alla barn för den delen. Han påtalar också att hälsoproblem som huvudvärk, akne, hudutslag och så vidare och sådär. Det finns en massa negativa effekter av munskydd, så att det är en väldigt tänkvärd artikel här. Och han påtalar också att det finns vissa studier som pekar mot högre risk att få laboratoriebekräftad luftvägsvirusinfektion. Mm.
Ja, men alltså det är inte meningen att vi ska gå runt med någonting för munnen. Och jag såg en video på Twitter häromdagen från USA någonstans, där någon kvinna sitter med något stort munskydd och så ska hon tala för varför det är så viktigt att det ska bli lag på att man får inte gå ut. Och hon, hon flämtar sig ut som om hon ska svimma, och ändå sitter hon och säger att alla måste ha munskydd. Det är inte klokt. Och jag själv har använt det ett par gånger när man måste, och jag tycker det är fruktansvärt obehagligt.
Det är vidrigt. Ja, det är hemskt. Hemskt. Speciellt de munskydden som du och jag har använt, som är sådana riktiga PPV2 eller vad det heter. Man kan knappt andas alltså, efter en stund. Ögonen rinner. Ja, men nu är det ju också det här med restriktioner. Hur mycket det är. Mm. Han vidrör ju det lite, Littorin, men det finns andra artiklar också som tyder på att alla de här hårda lockdowns som har gjort, de har ingen påvisbar effekt.
Nej, de har faktiskt inte det. Alltså, England har ju haft mega hårda lockdowns i 3 omgångar. Och de har ju fler döda per miljon än vad Sverige har. Då kan man säga, här med Norge, de har jättefå döda och de var duktiga, de stängde ner väldigt tidigt. Så. Ja, möjligtvis hade det haft en effekt om man tog det de 2 första veckorna. För säkerhets skull. Men jag tror inte att skillnaderna Norge och Sverige ligger där. Jag är helt säker på att det är de här 2 sakerna. Alltså ett, att de har mycket bättre äldreboenden med syrgas. 2, att Sverige har så enormt många fler invandrargrupper som då är tydligen mer mottagliga, därför att de inte har D-vitamin ordentligt och för att de bor för trångt och att de struntar i svenska rekommendationer och så vidare och så vidare. Jag tror att det är förklaringen.
Ja, och vilka är det då som har dött?
Ja, det var ju väldigt intressant. Det var en artikel i Kvartal häromdagen. En äldre forskare som heter så mycket som Ingmar Skog, och han konstaterar då att de 3% av befolkningen som har äldrevård, de står för 75% av alla dödsfall. Det är ju enormt mycket. Och de 20 då liksom procenten som är 65 plus står för närmare 60% av sjukhusfallen och 10% av dödsfallen. Så där har du alltså 85% av dödsfallen.
Mm. Ja, jo, nej, alltså, vi har ju sett procenttal tidigare att, som pekar i riktningen att om du är under 70 är det väl och i övrigt frisk. Så pratar vi om en risk på 0,1 till 0,2%, va?
Ja.
Så det är ju, alltså, jag skulle dra till och säga att det är större risk att halka i badkaret och slå ihjäl sig eller
absolut.
Bli överkörd av en bil eller någonting annat. Så med det i åtanke då, så kan man ju verkligen fråga sig vad det handlar om med de här massiva lockdowns och massvaccineringarna och allt det här.
Precis. Och det har vi ju pratat om, det har vi varit inne på tidigare, men det var ju också intressant att en Stanford-professor säger att de här lockdown-besluten är det värsta folkhälsobeslutet man har tagit på 100 år. Det är så dåligt för folkhälsan. Och det förstår man ju. Alltså, folk har ju inte fått den vård de behöver för annat än corona. Och folk har blivit deprimerade, isolerade, ja, mår jättedåligt.
Ja, absolut. Och nu är det ju dessutom så att du publicerade en artikel igår som bygger mycket på en intervju som du och jag gjorde med en läkare som hade mycket intressant att säga om de här nya covid-vaccinen. Och om du ska sammanfatta artikeln, rubriken är ju då varning för de nya vaccinerna kan vara mer dödliga än covid-19. Vad går det ut på?
Jo, det är alltså Pfizers vaccin som ju började då i stor skala i Israel. De var ju först ut och de köpte ju upp för hela befolkningen. Och det är det en forskare som heter Hervé Seligman som är fransk i Israel som har tittat på siffrorna för de första 5 veckorna. Alltså sen har de ju fortsatt vaccinera, men de första 5 veckorna tittade han på. Och då visade sig att det är betydligt fler som dör av vaccinet än vad som dör naturligt i den åldersgruppen. Alltså det är jättedåligt för de äldre, men det är jättesuperfarligt för yngre människor. Där, alltså, av de vaccinerade under 65 år dog 260 gånger så många som hade dött av själva viruset. Mm. Det är ju fullständigt chockerande siffror. Sen kanske det kommer att jämna ut sig något. Detta var som sagt de första 5 veckorna. Men alltså, sådana siffror borde ju ha fått varje ansvarig regering att säga stopp. Vi ska inte, nej, det här är för experimentellt. Och kom ihåg, de här vaccinerna har bara fått nödgodkännande. Därför att man har inte gjort tillräckligt långa studier för att veta om de räddar liv eller om de tar fler liv. Så det är en ren rysk roulette, skulle jag säga, att utsätta sig för de här vaccinerna. Då var detta Pfizer. Sen har det ju visat sig att Astras liksom vaccin, det har ju stoppats i ett flertal länder nu, bland annat Danmark, därför att det har varit dödsfall i samband med vaccinationer.
Mm. Ja, och den här läkaren, hon förklarar då hur de här mRNA vaccinerna fungerar, och vi har varit lite snett ute där tidigare, för vi trodde ju att det var så att Astras vaccin var ett mer traditionellt vaccin som bygger på att man injicerar en liten dos av det aktuella viruset och att kroppen bara skapa antikroppar på så vis. Nej, så är det inte, utan alla de här nya vaccinen är mRNA-vacciner och går ut på att
Moderna och Pfizer är mRNA. Astra och Sputnik är DNA-baserade. Det är alltså en annan teknik, men båda innehåller, går ut på att man för in sånt som inte är kroppseget men som uppför sig som kroppseget. Och de har en väldigt, just de här mRNA har en väldigt obehaglig sak. Alltså, de skickar in, det är ganska bra förklarat i artikeln, men för att ta det snabbt liksom, det skickas in saker som gör att spike-proteiner bildas och de ger sig sen på musklerna, våra muskler i kroppen. Och det är därför folk får så ont där de får sprutan, för den går ju in i den här stora muskeln. Mm. Men vad händer? Du vet ju inte. Vart tar det vägen? Om det sipprar ut i blodbanan så kan det ju gå upp till hjärtat. Och vad är hjärtat? Det är en stor muskel.
Mm.
Och den näst vanligaste biverkningen är just hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar. Och den här läkaren som inte vågar stå med sitt namn där, ni förstår säkert varför, hon säger ju det. Och att man har inte, alltså man frågar inte ens de man ska vaccinera om de har haft hjärtinfarkt förut.
Nej.
Utan man bara tjoffar i dem vaccinet.
Mm. Men var det inte så att även Astra-vaccinet går ut på att producera spike-proteiner?
Jo, det kanske för, det är.
Jo, så är det. Mm. Skillnaden var det här med att de är inkapslade i adenovirus och hur det är själva leveransmetoden som skiljer sig åt hur man... Men det hon var mest orolig för hur som helst, det var ju det här med att eftersom det handlar, alltså att det ska bli en autoimmun, man framkallar en autoimmun reaktion och det vet vi inte riktigt hur det kan te sig i förlängningen.
Nej. Och så är också det är ju fortfarande så att läkarna faktiskt inte riktigt förstår hur vårt immunförsvar fungerar.
Mm.
Och ändå så ger man sig in och liksom klafsar med sånt här som kan få oanade konsekvenser.
Mm. Ja, och hon rekommenderar ju då att man istället bullar i sig D-vitamin och C-vitamin.
Ja.
Vilket vi har propagerat för tidigare. Kort bara om svenska vaccinfiaskot som kan visa sig vara alla smala lycka på olika sätt.
Ja, Lena Melin skriver i Aftonbladet idag att Sverige har ju fullständigt misslyckats med det här. De var så kaxiga, du vet Hallengren och de, att vi har så stor vana att vaccinera hela halva befolkningen och så. Och så visar det sig att nej, det har man ju inte när det ska ske i olika faser och det ska vara två doser och allt det där. Så det är väldigt få som har vaccinerats och Lena Melin är väldigt orolig för att det här kommer att bli regeringens fall. Det gläder ju dig och mig. Om detta kan bli regeringens fall så säger vi jippie, jippie, jippie. Men det är en annan sak man kan glädja sig åt, för att om, alltså tanken var ju att de flesta skulle ha vaccinerats till halvårsskiftet. Men det kommer inte att liksom bli så. Och jag hoppas att det fortsätter gå väldigt, väldigt långsamt. För vid halvårsskiftet så kanske vi vet mycket, mycket mer. Och då kommer folk att säga, tack gode gud att jag inte hann vaccinera mig. För jag vill inte utsätta mig för de här riskerna.
Nej. Vi får se, Ingrid, vad som händer framöver. Men... båda de utfallen hade ju varit välkomna.
Ja, precis. Ja, då ska vi gå över på den avskyvärda religionen. Och det var ju så att häromdagen så var det här programmet Sverige möts, som är det nya debattprogrammet som alla Sveriges Televisions debattprogram går ut på samma sak. Samla alldeles för många människor. Låt dem skrika åt varandra så att inget egentligen blir sagt. Men jag måste ändå säga, det här var ju väldigt intressant, för det handlade ju om mångkultur, var det bra eller dåligt, ungefär så. Och de hade ju bjudit in spännande människor som vår vän Luai Ahmed, Richard Jomshof, Göran Adamsson. Och sen så var det den gamla Gudrun Schyman som skulle hylla mångkulturen, och så var det den här miljöpartistiska somaliskan Laila Ali Elmi.
Och så var det en snorpåta från Centerns ungdomsförbund.
Ja, som tyckte att Ungern var mycket värre än de här islamiska diktaturerna. Hon har själv bakgrund från Ungern. Ja, men i alla fall, så jag måste säga att jag tror aldrig jag har hört så många viktiga sanningar sägas om islam i Sveriges Television någonsin.
Nej, Göran Adamsson, Jomshof och Luai var ju alla bra. Men de som, vad ska vi säga, gick på hårdast eller gick fram hårdast, det var ju Luai och Jomshof såklart. Och därav rubriken Den avskyvärda religionen, för i stridens hetta, i debattens hetta, så råkar Jomshof formulera sig på ett sätt som kanske inte var alldeles optimalt. Inte för att det han säger är fel, utan för att man direkt förstod hur detta skulle spinnas. i offentligheten. Men ska vi se ett klipp där vi, om nu Sveriges Television låter oss lägga ut det på YouTube, det vet vi inte, men om det nu inte kommer något klipp här så har vi varit tvungna att ta bort det på YouTube. Då finns det på ingridomaria.se på våra egna plattformar där, om ni vill se det här klippet. Det här är först Luai och sen Richard Jonshoff från Sverigemöts.
Luai Ahmed, när du tittar på det här, vad tänker du? Känner du igen dig på något sätt i det här?
Jag tänker på hur Gudrun syftar på ekonomi, alltså fattigdom är det som får länder att ha dessa värderingar. Men Saudiarabien till exempel, Bahrain, Qatar, de är länder som är rikare än Sverige. Och de dödar hbtq-personer, de dödar ateister. Det som ligger i grunden för det här är islam. Det är religionen som inte har utvecklats. Och det är intressant att sitta här och höra er prata om alla dessa problem som finns i Sverige. Och det är sällan att man hör ordet islam. Alltså i Danmark så pratar man alltid om hur islam är förkastligt. Att islam är ett hot mot Danmark. Men i Sverige så är vi väldigt extremistiska och vi är för rädda att prata om det.
Men det är väl inte alla som är muslimer eller...
Ingen säger att det är alla muslimer. Ingen säger att det är alla muslimer som tänker så. Men om man tittar på Pew Research så visar det sig att 60-80 eller 80-90% av muslimer tror på dessa saker. Till och med de som är i Danmark, där har de börjat göra undersökningar och utredningar om muslimernas värderingar där. Och det visar sig att 76% av muslimer i Danmark tror att man ska förbjuda kritik mot islam, vilket är sharia-lagstiftning.
Vi ska inte fastna helt i vänsterns syn på islam här, men Richard Jomshoff, när det gäller de här, för du hörde Luai Ahmed varna.
Jag vill ju backa upp honom. Alltså så här, det finns en vanföreställning idag bland socialister och liberaler att alla religioner är de samma, att de skulle vara likvärdiga. Att jämställa alla religioner är lika korkat som att jämställa alla politiska ideologier. Det låter sig inte göra, så det är direkt felaktigt. Det är bara att ta en titt i den muslimska världen. Över hela den muslimska världen så kommer du ju se samhällen som skiljer sig på punkt efter de samhällen vi har i vår del av världen. Det är demokratiska underskott, man förföljer människor, det är kvinnoförtryck, det är våld, det är totalt elände. Det finns knappt något muslimskt samhälle som fungerar någorlunda. Och jag menar, och utifrån det då säga, nej, man behöver inte dra alla muslimer över en kam. Jag lider med de människorna som tvingas födas i de här länderna under islam, som enligt mig är en avskyvärd ideologi och religion.
Ja, detta var ju för mycket för Annie Lööf och The Usual Suspects. Annie Lööf, hon skrev att de hymlar inte ens med sin islamofobi längre. Och det blir ett fasligt väsen. Men vad är det egentligen han säger? Han säger, både han och Luai säger, inte alla muslimer. Det är ju motståndarsidan och journalisterna som ständigt, om man pratar om islam som den religionsideologi, han hade kunnat säga det så istället för ideologi och religion. Han sa religionsideologi, så hade det varit mycket
han hade kommit undan om han bara formulerade det ordet lite smartare.
Ja, jag är inte säker på att han hade kommit undan. För de
eller om han hade sagt demokratifientlig ideologi eller någonting så, va? Så än en gång, han har helt rätt. Richard Jonsson har rätt, det är inte det. Alltså. Men det var bara det att man visste ju precis vad som skulle hända.
Ja, men jag får en känsla av att nu har det här hänt för många gånger. Alltså först var det ju liksom att till och med Kristersson och sen dagen efter så går Kristersson ut och säger att ja, det blir nog ett avtal med Sverigedemokraterna i god tid före valrörelsen, så vi vet vad vi är överens om. Så du vet, jag tror att de har ropat varg för många gånger nu, och det var väldigt bra att det här kom ut. Sen så blev jag besviken på Jomshoff därför att han hade sagt till GP att han borde ju ha sagt islamism, det vill säga den politiska delen av islam. Ja, jag vet inte. Du och jag vet ju, och tror jag alla våra tittare och lyssnare, att du kan inte dela upp det här. För att i så fall så får man ju säga så, det är ju islam enligt deras beteckning som är den pyttelilla delen, max 10%. Resten är ju politisk ideologi med regler för alla mellanmänskliga relationer. Allt finns i lag vad du får göra, säga och så vidare. Vem du får ligga med och vad det nu är för någonting.
Vilken fot du ska sätta in först på toaletten.
Ja, ja. Ja.
Nej, men visst, vi vet ju detta och vi vet ju också att, men det är så konstigt att detta måste upprepas ständigt och jämt, och han, programledaren säger, så han drar alltså till och med till mig, han säger uttryckligen, så du menar att alla muslimer, han säger det på fullt allvar, är det någon som han säger det, och Loa är liksom, nej, jag, det är ingen som pratar om alla muslimer här, säger Loa, är lite trött liksom.
Nej, men alltså det är det som är det viktiga som vi har sagt så många gånger som jag gärna vill upprepa. Skillnaden går inte mellan islam och islamism. Skillnaden går mellan islam och muslimer. Det finns alla möjliga sorters muslimer. Allt från jihadister till helt sekulariserade som egentligen inte är mer muslimer än vad väldigt många svenskar är kristna. Så att det är inte, det är inte bland människorna. Problemet är med ideologin. Men det visar ju sig att detta är en väldigt stark ideologi som gör att även muslimer som flyttar till väst håller fast vid sina och säger att alltså 80-90% vill att sharia-lagar ska råda i Danmark, Sverige, Storbritannien. Ja, i Sverige vet vi ju inte, för att här undersöker vi ju inte sånt som Blue Eye påpekade.
Visst, visst, så är det ju. Nej, men så då tyckte vi att, det var lite synd att Jonsson pudlade som vi uppfattade där i GP, och även Åkesson var ju ute och pliktskyldiga sa just det här att han fördömde inte Richard Jonsson eller så, men han sa att han kunde uttrycka det annorlunda. Jag hade hellre sett att han sa islamism, sa ju även Åkesson då. Men sen var Richard Jonsson med i TV4 i, var det igår morse, kan det ha varit det?
Jag tror det var nu i morse.
Nu i morse. Ja. Och vi ska se ett litet klipp från den intervjun.
Mm. Men är det inte då helt slarvigt av en toppolitiker som du att vara så icke-varsam med begreppen? Eftersom det är så viktigt att skilja på islam.
Ja, men det kan jag faktiskt hålla med om. Men, alltså, jag tycker ändå att det finns ett men i sammanhanget. För att jag tycker ändå att vi har ett litet problem. Det är klart att jag har ett ansvar, och jag säger ingenting annat. Jag brukar sällan falla på orden, men jag vet vad jag tycker, jag vet vad jag anser i frågan. Men samtidigt så anser jag också att man måste också kunna ha en åsikt om en religion på samma sätt som att du har en åsikt om en politisk ideologi. I min värld,
absolut,
i min ateistiska värld, är det ingen skillnad.
Men det är skillnad på islam och kristendom, enligt dig?
Ja, det är jättestora skillnader, och det har jag också framfört.
Men nyckeln här, ja eller nej, är islam en avskyvärd religion? Ja,
så som majoritetstolkningen ser ut i den muslimska världen, ja, det är en avskyvärd religion. Men det finns andra tolkningar som är betydligt bättre. Och det vore ju hemskt om det inte vore så, för att hur skulle vi annars kunna få till en förändring? Jag vill ju inget annat än att de här människorna ska kunna leva, få växa upp i samhällen som är demokratiska. Okay. Om vi inte tror på en annan islam eller en förändring, då är det en väldigt mörk framtid vi har framför oss. Så det är klart jag tror på en annan islam.
Det är faktiskt väldigt listigt det här sista han säger. Mm. Det är klart att det finns en annan islam, och att vi måste ju tro på den islam, för annars är det en mörk framtid. Ja. Alltså läser man mellan raderna där, så säger han att för det finns egentligen ingen annan islam. Men det finns några muslimer som gärna skulle vilja att islam blev något annat. Och vi måste hoppas på det, för annars är det en mörk framtid. Mm.
Och det har du och jag ju sagt gång efter annan, att ingenting skulle, för att jag menar, jag tror att i början av vår resa, som det är så populärt heter nu för tiden, så ville vi nog också gärna göra skillnad på islam och islamism och så vidare. Mm. Då kom det ju sådana människor som Lars Hedegaard och sådana, och tog ur oss det, va? Yeah. Att det är ingen skillnad. Och ville tro på kanske en reformering av islam. Jag intervjuade folk som var sådana där, och jag gillade sådana som Irshad Manji och vad hon nu heter, vad han nu heter, läkaren, du vet.
Jag vet precis vad du menar.
Sudi Yasser i USA och sådär. Och det är ju jättebra att de verkar vara trevliga och bra människor som vill bra saker. Men har de någon chans mot en ideologi som liksom enligt sina egna skrifter inte får, kan någonsin utvecklas, förändras på grund av att det som står i Koranen är givet av Gud och inte kan diskuteras, debatteras överhuvudtaget?
Har du sett att någon av de här figurerna har fått en stor rörelse med sig?
Nej, den som har den största rörelsen med sig, höll jag på att säga, eller åtminstone största antal fans, det är väl, vad heter han, imamen på Twitter?
Imam of Peace.
Ja.
Mm. Men företräder han någon rörelse?
Nej, visst. Visst, så man kan ju tycka om dem som personer, det tror jag även Richard Jonsson gör.
Ja, naturligtvis.
Men har de någon chans i realiteten att förändra islam? Tyvärr tror jag inte det.
Nej, och då säger jag, vi kunde ju liksom reformera kristendomen. Ja, men det finns inskrivet i Nya testamentet. Alltså skillnaden mellan det världsliga och det andliga. Det är att ge åt kejsaren vad som kejsaren tillkommer och åt Gud det som Gud tillkommer. Alltså var det inget som helst problem att peka på bibelverser och säga, ja men det sa ju Jesus. Men eftersom... Alltså Koranen ska tolkas som Allahs bokstavliga ord och det absolut inte finns någon sån skillnad, utan Allah har bestämt allting, skickat ner budskapet till Mohammed och Mohammed sa det till folk och han var den perfekta människan och så här ska det vara för alla tider, för alla folk på hela jordklotet.
Uppdelningen mellan världsligt och andligt är tydlig inom kristendomen. Hon, den här okunniga reportern där, säger ju till John så, så du menar kristendom? Skönt att han bara säger, ja det är enorma skillnader. Men det är inte bara det, Ingrid, det är också så här att alla kristna är fullständigt medvetna om att Bibeln är skriven av evangelister, inte av Gud. Nej. Och det i sig är ju en enorm skillnad.
Ja men precis, och man ser ju att de här, de har ju tolkat lite olika det de har fått liksom till sig och hur de minns att Jesus gjorde. Det är ju det som är det fantastiska med Nya Testamentet. Att man läser först Matteus och sen Markus och tänker, aha, okej, han såg det på det här viset. Så vi förstår ju att det är människor som
finns
har
redan
skapat.
Olika perspektiv inbyggda ifrån the get-go och därmed öppet för tolkningar och så vidare på ett annat
sätt. Medan däremot haditerna som är då liksom tolkningar eller vad så här, folk som har skrivit ner hur Mohammed tyckte om olika saker och sådär. De är ju skrivna 200 år efter att Mohammed dog.
Ja, jag tycker vi lämnar den avskyvärda religionen därhän och ger oss i kast med polisen.
Ja, det gör vi. Kan man lita på polisen? Och då, som du sa när vi började, det handlar ju inte om enskilda polismän utan det handlar om polisorganisationen. Men det är också så, kan man lita på att polisen kommer när man ringer 112? Nej, det kan man inte göra. Vi var ju ändå imponerade över att de kom så pass snabbt till Vetlanda där det alltså inte finns någon liksom bemannad polisstation hela tiden. Kom dit på 16-18 minuter eller någonting sånt. Men vi har ju nu fått veta att det var en kvinna som följde efter gärningsmannen, smög bakom honom, höll koll på vart han gick och filmade honom. Så hon kunde tala om för polisen exakt var han fanns någonstans. Och hade inte hon funnits, så vet det tusan om han ens hade varit gripen idag.
Ja, det får vi väl ändå hoppas, Ingrid. Men han hade kanske hunnit hugga ner betydligt fler under sin framfart. Bitte Assamo, vår vän, skriver ju i Det goda samhället, kan vi lita på polisen? En som vanligt mycket bra artikel och där hon liksom sätter fingret på det här, att kan vi lita på att polisen dyker upp när vi behöver dem? Och vad de i så fall liksom, hur de i så fall agerar är ju nästa fråga.
Ja. Och hon tar ju upp det här just att de ju har börjat säga de senaste åren. Det började väl med att de sa att kvinnor skulle gå och flera tillsammans för att slippa bli våldtagna. Tycker jag att det är ett bra råd, men det var ju inte det vi växte upp med. Då kunde man gå ensam utan att bli våldtagen. Och sen så är det nu att barn ska inte ha för dyra jackor för då utsätter de sig för rånrisk. Och vuxna ska inte ha för dyra klockor eller guldhalsband för då utsätter man sig för rån. Det är ständigt att man liksom misstänkliggör brottsoffren. Nu hade du sådär kort kjol igen. Det är klart att du blev våldtagen. Det är ju det de säger.
Ja, det heter sjuk victim blaming, och det är ju samma, man kunde spåra samma syndrom i den här debatten i Sverige möts. Det var många av paneldeltagarna som hela tiden återkom till att alla problem vi har i Sverige med invandring, på grund av invandring, det är svenskarnas fel på olika sätt. Det var många av de vänsternissarna som var med som liksom lät antyda att det är vi som är rasister, och det är vi släpper inte in folk i samhället, och det är vårt fel på olika sätt. Vi hittar inte bostäder åt dem och jobb, och du vet. Så det här verkar vara väldigt djupt rotat i det svenska tänkandet, det här att allting vi ska ta ansvar för precis allt och alla. Ja. Individen har noll eget ansvar.
Vi vanliga människor som aldrig har velat ha den här massinvandringen. Medan politikerna glider, flyter ovanpå som grädden liksom längst upp. Och det stora problemet, det är ju så här, jag såg, det var Gustav Kasselstrand i sin nya video som sa att det är inte fler poliser som behövs, det är färre kriminella.
Alltså, ja, det var det.
Vi måste sluta, polisen ska ju inte, ja det är klart de ska förebygga brott och de ska lösa brott, men det är ju inte, alltså vi vill inte ha en polis i vårt enda kvarter, det är ju inte så vi vill ha samhället, vi vill ha färre kriminella, och det enda sättet att göra det är massåtervandring. Men en annan obehaglig sak, det är ju att de har bytt ut den gamla sortens poliser mot invandrare, mångkulturella poliser, kvinnor och gärna homosexuella, ju fler desto bättre. Så att det är så mycket nu genus- och värdegrundsrunkande, ursäkta uttrycket, säger mina fåglar. Och det är ju sossepolitikerna som har liksom satt igång detta. Så det är så illa nu att om du skriker i radion polis i underläge, så kan du inte vara säker på att kollegor kommer till undsättning. Detta som har varit det absolut viktigaste av allt, polis i underläge. Då släpper alla andra poliser allt de har och rycker ut för att hjälpa sin kollega. Inte ens det kan poliser lita på längre.
Ja, okej. Vilket ju då förklarar varför man överhuvudtaget inte åker ut till så kallade utsatta områden. För där hamnar ju polisen, åtminstone inte om de är färre än, inte vet jag, 20 stycken, 10-20 stycken. För där hamnar de ju omedelbart i underläge, och det har ju hänt vid ett antal tillfällen, och att det har tagit också ganska lång tid innan de har blivit undsatta, så att poliser har blivit inlurade i olika fällor och sådär. Nu har det väl mynnat ut i att de åker helt enkelt inte dit på larm om de är mindre än 20 man typ.
Därför att det är så många fällor.
Precis. Fredrik Kärrholm är ju en polis / kriminolog som vi gillar mycket. Och han twittrade här igår väldigt förtjänstfullt om liksom just förfallet inom svenska polismyndigheten. Ska jag läsa? Att arbeta som polis känns ibland som att vara en brandman som tilldelats en vattenpistol för att släcka en skogsbrand. Det är frustrerande att ertappa personer med att begå brott bara för att konstatera att de redan är misstänkta för så många andra brott att de blivit straffimmuna. Eller tillräckligt många brott efter tillräckligt många brott blir straffrabatten 100%. Ytterligare brott medför inte strängare straff. Mängdrabatten, aspirationsprincipen, innebär att endast det grövsta brottet tillräknas hela straffvärdet vid domstolens straffmätning. Därefter adderas hälften av straffvärdet för det näst grövsta brottet, en tredjedel av straffvärdet för det tredje grövsta brottet och så vidare.
Alltså det är så totalt sjukt. Och så skriver han också lite senare där, så här: det känns bedrövligt när man påträffar personer som uppehåller sig illegalt i Sverige, men möjligheten saknas att de omhändertar vederbörande så som lagen förskriver. Idag var alla förvarsplatser i hela landet fulla. Även när förvarstagarna är möjligt kan utvisning ofta inte ske. Och då tänkte jag så här, hur är det med de här förvarsplatserna nu? Det har vi ju vetat länge att de är få. Hur många är de nu? Ja, den senaste siffran jag kunde hitta, det var att det är drygt 500 i hela landet. Och förvar är alltså de, det är ungefär som häkten. lite öppnare, men det är ungefär som häkte, där man placerar människor som ska utvisas men som man har problem att få iväg så att säga. Och då är tanken att man ska hålla dem där tills man kan sätta dem på ett plan. Men så är det en massa regler om att de får inte vara där mer än om det är 60 dagar eller vad det är, så de släpper dem ut. Alltså det är så dumt alltihop. Men det borde naturligtvis vara tusentals förvarsplatser i Sverige med tanke på hur många illegala som befinner sig i det här landet. Vad var det? Hur många år så var det Anders Ygeman sa att det var 80 000 som skulle ut? Vad blev de av,
ja,
Ygeman?
Ja, det var ju många år sedan. Det var ju säkert minst 3-4 år sedan han nyrade om det. Men alltså det jobbigaste med Kärholms Twitter, tycker den här Twitter-tråden, det tycker jag är att hans nästa tweet här i tråden: betydande delar av det svenska samhället är fördärvat. Under nästan varje sten man lyfter blottas mögel, skador och ett myller av oönskad aktivitet. Detta syns dessvärre inte i vare sig anmälningsstatistiken eller Brottsförebyggande rådets undersökningar.
Nej, för de vill inte visa detta.
Alltså svenska, förstår du alltså tyngden i när det kommer från en sån som honom, och han säger att betydande delar av det svenska samhället är fördärvat.
Ja, precis. Det är väldigt tungt. Jag menar, du och jag har ju sagt det länge, men det är ju bara vår amatörmässiga, alltså det vi betraktar, dels med det vi själva ser och det vi läser och det vi hör. Men det här är alltså en polis som är ute på fältet och hör och har kollegor och hör vad som är det.
Ja, han avslutar då den här tråden med: den politiska retoriken om ordning och reda och krafttag saknar milt sagt täckning i verkligheten. De lagändringar som genomförts handlar uteslutande om marginella justeringar av det befintliga erbarmliga systemet. Ja, det visste vi ju att det var så, men det är så jäkla jobbigt att läsa alltså. Det är bara omflyttning av däckstolar på Titanic.
Ja, så är det, så är det.
Ska vi ta en liten bit om hur de jagar jägare också då, eller?
Ja, för att det är ju det som är det märkliga. Att varför, när det nu är för få poliser och för många kriminella, varför satsar de så på så konstiga saker? Vi ska ta oss krafttag mot sexköpare. Och de där jägarna som springer omkring med licensierade vapen, de är nog ändå, vi tar dem istället för de gängkriminella.
I Sveb-TV-nyheter i veckan så fick vi en liten glimt av läget och kanske lite möjliga förklaringar på varför också.
En grupp jägare utanför Orsa överraskades av beväpnade poliser på snöskoter och i helikopter ovanför. De misstänktes för tjuvjakt och reagerade på den hårda behandlingen, berättar Jordbruksaktuellt. En misstänkt jägare brottades ner och fördes till polisstationen för alkoholtest, vilket visade sig vara negativt. Polisinsatsen genomfördes samtidigt som rättegångar mot industrimannen Carl Hedin, som Sveb-TV berättat om. Vi bad jägaren Per Grängstedt kommentera händelsen. Hur vanligt är det att polisen gör såna här ingripande mot jägare som är ute och jagar?
Ja, det har ju blivit vanligare och vanligare får man ju säga, om man ser det lite över längre tid då. Man ser det över några decennier här, så är det ju, har det blivit uppenbart mycket vanligare. Och jag skulle nog säga att det har blivit betydligt vanligare efter omorganisationen 2015 inom polisen.
Vad beror det på, tror du?
Jag tror att det beror på politiseringen helt enkelt inom polisen, där man har tagit bort de gamla duktiga poliserna, eller de som var riktiga poliser som man skulle kunna säga. Och sen har man satt in folk med annan, eller poliser med annan politisk skolning, om vi ska kalla det så, som agerar mer utifrån det perspektivet och inte så mycket från det direkt polisiära. Vill peka ut jägarna som en lite suspekt grupp på något sätt, och man vill öka trycket på jägarkåren av politiska skäl då, för att man vet att jägarna har ett gott anseende ute bland allmänheten, och det här är ju ett sätt att försöka sätta ett negativt fokus på jägarkåren i allmänhet då.
Precis.
Så att det här, nej visst, det här är ett ganska typiskt exempel på hur man har agerat, om man ser det lite historiskt på det då, att man
det är väldigt sant det han säger och väldigt, väldigt obehagligt. Och vi är ju i fullt inne i anarkotyrannin.
Mm. Och här har ni ju då förklaringen på varför USAs founding fathers såg till att det kom med ett second amendment i deras lagstiftning, som i Sverige ofta är väldigt förlöjligt och bespottat och så förläget att alla ska gå runt med vapen. Det är bara för att, ja, sådär va.
Det vilda väster.
Ja, exakt, precis. Det är det alltså inte, utan det är därför att makten ska frukta folket.
Exakt så. Mm. Ja, om makten inte längre anser att den ska ta hänsyn till och styras av folket, då måste folket med vapen kunna undanfösa, vad heter det? Ja, ta bort makten.
Ja, lyfta bort dem helt enkelt. Ja, ja, så är det. Nu måste vi sy ihop denna fredagssäck. Hoppas att ni har haft en trevlig, dryg timme med oss. Om så är fallet får ni gärna gå in på ingridmaria.se och stötta oss med en Swish, bankgiro eller Donorbox slant eller via medialink.
Ja, det får ni väldigt gärna. Och då önskar vi er en trevlig helg och en glad Melodifestivals lördag om ni vill vara lika svenniga som vi imorgon.
Vi står för det. Vi är det och vi står för det.
Ja.
Ja.
Så då får ni ha det så gott och Gud välsigne.
Hej då!